Du lyssnar på Sakura, skriven av Madeleine Lundvall och inläst av mig, Kristina Dowling. Edo-perioden, Japan. Yuriko slätade till sin kimono och drog försiktigt igen skjutdörren till sitt sovrum innan hon gick vidare genom den trångbodda bostaden. Det var ett trähus med en intilliggande smedja som hennes pappa byggt upp från grunden. Yuriko visste att hennes familj befann sig långt ner i den japanska hierarkin, men samtidigt var hon oerhört stolt över att de trots det blivit mycket uppskattade på grund av pappans ovärdeliga kunskaper som smed. Hon smög försiktigt över det knarrande golvet i samlingsrummet och sneglade bort mot föräldrarna. De sov fortfarande. Skyndsamt öppnade hon ytterdörren och klev ut i den praktfulla gryningen. Yuriko tog ett djupt andetag av den kyliga morgonluften innan hon skyndade iväg längs en av Kyotos gator för att delta i firandet av Hanami. Det var en av de viktigaste årliga högtiderna. En tradition som gick ut på att betrakta när sakura-blommorna slog ut och klädde körsbärsträden i ljuvliga rosa nyanser runt om i Japan. Kanske var det en märklig sed att människor samlades för festiviteter på grund av en blomma, men den hade blivit en symbol för det vackra och samtidigt flyktiga livet. Den smala gatan övergick i en bredare som var kantad av flera små affärer och elegant utsmyckade tehus. Medan hon fortsatte framåt passerade en bärstol som bars fram av flera unga män. Några vakter marscherade in till. Men eftersom bärstolens fönsterjalusier var fördragna var det omöjligt att gissa sig till vem det var som satt där inne. Kanske var det någon ur adeln eller en kunglighet som skulle resa från Kyoto till Edo. Yuriko ökade på stegen. Den närmaste platsen för att se en stor samling körsbärsträd var vid helgedomen Hirano Jinja. En plats som passade perfekt då hon även tänkt besöka det närbelägna zen-buddhistiska templet Guldpaviljongen. När hon kom fram till helgedomen såg hon att några av träden precis hade börjat slå ut. Deras rosa sakura-blommor fick hela Kyoto att se vackrare ut, men det skulle dröja ytterligare någon dag eller två innan alla körsbärsträden stod där i all sin prakt. Försiktigt rörde hon vid en av de sköra blommorna, lutade sig fram och drog in dess svaga men säregna doft. Hon släppte sedan taget om trädgrenen och fortsatte sin promenad mot guldpaviljongen. I tystnaden som uppstod när hon lämnade området kring körsbärsträden hördes fågelkvitter. Ljudet av dem följde henne ända fram till buddhisttemplet. Där blev hon stående en stund och betraktade den imponerande trevåningsbyggnaden, klädd i bladguld, och på taket var den krönt av en fågel fenix i brons. Yuriko rundade templet, ställde sig vid den steniga strandkanten och blickade ut över en stor damm, vars blanka yta speglade de vita molnen högt uppe i skyn. Hon satte handen mot stammen på närmaste träd och tog några djupa andetag. Det var skönt att befinna sig i lugn och avskildhet en stund, eftersom en tärande oro hade börjat gnaga i hela kroppen. Hon visste att föräldrarna snart skulle inleda sökandet efter en make åt henne. Något hon ville göra själv, men enligt tradition blev många äktenskap arrangerade. Hon suckade sorgset vid åsynen av sin spegelbild i dammens vatten. För varken vila eller helande grön te skulle kunna skingra det bekymrade uttrycket i hennes ögon. Plötsligt fastnade blicken med något stort som rörde sig under vattenytan. Ett gyllene fjäll som glittrade till i solskenet innan det återigen försvann ner i djupet. Toshiro simmade bort från den unga kvinnan som stod vid guldpaviljongens strand. Han ville inte komma för nära så att hon fick syn på honom. Samtidigt kunde han inte slita blicken från henne. Hon var hänförande. Han la sig på dammens grumliga botten och fortsatte att betrakta kvinnan som var klädd i en kimono, sydd i lite slitna tyger. Runt midjan satt en obi och hennes långa svarta hår var samlat i en enkel frisyr.